Okay, låt oss gå till Predikaren kapitel 7. Predikaren 7 och 16 till 23 ska jag läsa från och i svenska biblar är det verserna 7 och ja, en vers senare eller en vers längre fram, 17 till 24, men jag använder den andra versindelningen. Predikaren 7 och 16 till 23. Jag läser: var inte allt för rättfärdig och inte allt för vis. Varför förstöra dig själv? Var inte allt för ogudaktig och inte dåraktig. Varför dö före din tid? Det är bäst att hålla fast vid det ena utan att släppa det andra. För den som fruktar Gud finner en väg ut ur allt detta. Visheten gör den vise starkare än 10 mäktiga i staden. För det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör det goda och aldrig syndar. Fäst dig inte vid allt som människor säger, så hör du inte att din tjänare förbannar dig. Ditt hjärta vet ju att du själv många gånger har förbannat andra. Allt detta har jag prövat genom vishet. Jag sa, jag vill bli vis, men visheten var fjärran ifrån mig. Titeln på den här predikan är Var vis alla syndar. Den säger att inse att du inte kan vara fullkomligt rättfärdig. Alla människor syndar och gör dåraktigheter. Men man ska frukta Gud och vara vis. Det ger enorm starkhet och kan också rädda ens liv. Vi är i sammanhanget där Salomo just talar om hur vi kan vara visa inför det faktum att människan är syndig, dödlig och att det kommer en dom. Det här sammanhanget kommer från, eller börjar i kapitel 7, slutar i kapitel 9. Vi har sett om hur det är bättre att ha god karaktär i början av kapitel 7. Då slutar man väl. Bättre att ha god karaktär. Den andra visheten vi såg förra gången var att vi ska acceptera att Guds suveräna verk är oförutsägbara. Och nu det här då, var vis alla syndar. Den här texten visar oss alltså hur vi kan vara visa. Hur vi kan tänka vist, handla vist då vi vet. Då vi ser andra människors synd. Och även när vi ser vår egen synd. Börjar i vers 16. Eller de två första verserna här. Är dels parallellismer och motsatser. Börjar med två parallella uttalanden. Och sen en retorisk fråga. I den andra versen. Två till parallella. Som är motsatser till de två föregående parallellerna. Och sedan kommer en till retorisk fråga som är likadan som den innan. Den börjar med att säga, var inte mycket rättfärdig. Eller var inte allt för rättfärdig. Vi såg från förra stycket där Salomo sa att han har sett att det finns en rättfärdig som går under i sin rättfärdighet. Och det finns en vanvördig eller ond som är länge i sin ondska. Och då kan man tänka sig att eftersom Salomo just sagt detta, så kan man förstå det lätt som att det är en uppgivenhet. Att han säger att om rättfärdiga ändå dör unga, om man ändå kan dö ung när man är rättfärdig, om man ändå kan vara ond och leva länge, då spelar det ju ingen roll om man är rättfärdig. Det tjänar ingenting till att vara så rättfärdig. Det är som att han säger då, så därför var inte allt för mycket rättfärdig. Men den slutsatsen blir felaktig, eftersom Guds ord inte befläckas av sådana mänskliga och kötsliga uttalanden. Att man uppgivet skulle säga, när man tänker på Guds försyn, Guds bestämda, att Guds bestämda dödsdag kan vara tidigare trots att man är rättfärdig, att det skulle leda till att man, Gud därför säger, var inte allt för rättfärdig i alla fall, ge upp. Eller att Gud i sitt ord, som det här är, skulle befalla oss att inte vara för mycket rättfärdiga, det vill säga att vi skulle synda lite ibland och så vidare. Eller som att det säger sen. Nej, vi bör koppla bort det här stycket från det föregående stycket och se att det här hänger ihop med vad som följer efter, att det är ett nytt sammanhang, visserligen i samma avsnitt, om visa, tänka och handla vist inför döden och domen. Men det här direkta sammanhanget, hela den här versen och sammanhanget som det här ingår i, som följer efter, kastar ljus över vad det handlar om. Vi börjar med bokstavligen bara säga, var inte mycket rättfärdig. Och i nästa led framgår inte riktigt i alla översättningar, men det är så roligt. Jag var inte mycket rättfärdig och visade inte överdrivet vis. Varför ska du förta dig? När det talar om att vara mycket rättfärdig, så förstås det alltså som att man inte ska vara överdriven med rättfärdighet, så att man överdriver och förtar sig eller går under. Rättfärdighet kan handla om inte bara rättfärdiga handlingar eller goda handlingar, utan att ha rätt i sak, att ha rätt i någon rättssak, och så hävda sin sak. Vi kan tala om jordiska rättsliga sakfall eller domfall. Att det då skulle handla om, hävda inte din sak, gå inte för långt i att hävda din sak även om du har rätt. Det kan också handla om att du ska inte tro eller låtsas att du är mycket rättfärdig. Du kan inte göra dig själv mycket rättfärdig, för du är inte mycket rättfärdig. Du ska inte tro att du är mycket rättfärdig, eller göra dig till, låtsas framhäva din egen godhet och rättfärdighet på ett sätt så att det blir hycklande, självrättfärdigt, synligt, även om du har rätt. Det andra ledet, var inte mycket vis, eller var inte allt för vis. Bokstavligen, visa dig inte överdrivet vis. Här har också en del översättningar missat att det används här en hebreisk verbform som inte bara säger, talar om att vara vis, utan att visa sig själv vis, eller att framställa sig själv som vis. Det är en verbform som heter hitpile, som talar om reflexiv, tror jag, att man gör sig själv vis, eller visar sig själv vis, att man framhäver, skryter med sin egen vishet. Kanske att man vill ha rätt i sak ständigt. Man vill hävda sin rätt. Man vill visa sin vishet i argument. Att man har rätt i alla argument. Att man använder de logiska, de mest visa och logiska, sunda argumenten. Att gå till strid allt för långt i såna argument. Visade inte överdrivet vis också, missas i översättningen, att, alltså att högmodigt visa upp sin vishet, framhäva sig själv som vis, eller att tro sig vara vis men inte vara det, att låtsas vara vis fast man inte är det. Det finns många som tycks vara visa, använder fina, högtravande, fina ord, många fantastiska ord som vi kan tala om längre fram. De är tillgjorda i sin vishet. Så kommer den retoriska frågan som förklarar hur vi ska tolka detta. Varför förta dig? Eller varför förstöra dig själv? Att man går så till överdrift i att man vill visa och hävda sin rätt och sin vishet. Att man totalt går in för det. Glömmer allting annat. Förstör och förtar sig i det och på det sättet visar att man inte alls är rättfärdig eller vis. Att man bara är en skrävlande dåre. Vi ser fariseerna till exempel i en fariseisk självrättfärdighet och vishet. Som också av Kolosserbrevet 2:23 talar om, en självvald gudsdyrkan. Påhittade ritualer. Man lägger till extra saker man tycker är rättfärdiga. Man går längre och överdriver och går längre än vad Gud har sagt och ålagt människorna, och tror att det finns extra fina rättfärdiga saker som Gud inte har sagt, men som ändå vi kan hitta på att vi gör, och så ska det på något sätt imponera på människor eller på rent av på Gud. De här påhittade ritualerna med självförmjukelse, hänsynslöshet mot sin kropp, med späkelser, späkningar som inte har något värde utan bara gör människan självbelåten i sitt kött, så att hon förstör sig själv. Eller som Jesus talar om i bergspredikan, Matteus 6:1-18, om människorna som vill göra goda gärningar och stöter i basun när de ska ge en gåva för att människor ska se hur mycket pengar de ger bort till välgörenhet. Hur många goda gärningar, hur goda och fina de är inför människor. Och hur de står i gatuhörnen och ber, inte för att främst för att Gud ska höra deras böner, utan för att människor ska se vilka fina religiösa människor, vilka fina böner de ber offentligt i gathörnen. Och om de som fastar, som häller aska över kroppen, som förvrider sina ansikten så att de ska se riktigt eländiga ut, och så att människor ska se att oj, där är en människa som fastar och är helig och verkligen mår dåligt för en helig sak, för en fin sak, som verkligen offrar sig själv. Men istället säger Jesus, gör inte goda gärningar för att människor ska se dem. Gå in och göm dig i din kammare när du ber, så att Gud ska se dig i det fördolda. När du fastar, låtsas inte som att du fastar. Tvätta ansiktet. Ta på parfym, olja, så att ingen ser att du fastar och ser glad ut. Men låt endast Gud se att du fastar. Då ska du belönas av Herren. För det är på detta sätt som det talas om: var inte allt för rättfärdig eller allt för vis, förta inte dig själv. Så kommer nästa vers, vers 17, som också reglerar det ovanstående. Var inte vanvördig, eller var inte ogudaktig. En verbform av hebreiskans rasha, som betyder ogudaktig, orättfärdig. Skulle kunna sägas bokstavligen då: ogudaktiga inte dig själv, eller var inte ogudaktig. Det står, ja, det är det här ordet rasha som är motsats till tzadik, rättfärdig i hebreiska. Motsats till det som står innan: var inte mycket rättfärdig. Så vi förstår alltså att rådet att inte vara för mycket rättfärdig handlar inte om att vara ond eller synda. Det handlar om här: var inte ond, var inte ogudaktig. Och sedan: var inte oförståndig eller dåraktig. I motsats till: var inte, visade inte allt för vis, men var inte dåraktig. Det betyder inte att du ska vara dåraktig istället. Och så kommer en till retorisk fråga som är ungefär likadan: varför ska du dö i förtid? Varför ska du dö innan din tid är inne? Varför ska du dö när inte din tid är att dö? Igen ser vi här, om vi tänker på stycket innan som vi såg på förra gången, att Gud har en bestämd tid då människan ska dö, och människan kan inte påverka det. Det här kan tyckas motsäga saken, att det visst går att dö innan ens bestämda tid är inne. Men igen, det går inte att påverka Guds försyn när Gud har bestämt att en människa ska dö. Men det handlar om den normala förväntade livslängden som en människa har. Att dö före den tid då det är normalt att man dör, att man blir själv det medel att Gud har bestämt en till att dö, men att man också själv blir det medlet genom vilket Gud bestämt att man ska dö tidigt. Man kan vara det medlet genom sitt onda och ogudaktiga, ohälsosamma levande, ta droger eller äta för mycket osund mat så att man blir sjuk och rent av dör. Eller att man är ogudaktig in på brottets bana, begår brott, hamnar i kriminella kretsar, råkar ut för hämnd, vedergällningar inom den kriminella världen. Eller att man begår brott och fångas för det och blir bestraffad för det, vilket kan ske med dödsstraff i vissa länder. Så även om Salomo säger att ogudaktiga kan leva länge i sin ondska i stycket innan och att det är under Guds bestämmelse, så är det ändå naturligt och sunt att tänka att ett ogudaktigt levande förkortar den livet, så att man lever kortare än den normala medellivslängden. Det talar om jordisk, det jordiska livet, visdom inför det. Så sedan ska man hålla fast vid båda dessa sanningar i nästa vers, vers 18. Talar om att det är gott att du håller i detta, och inte heller släpper din hand från detta. Detta ena är det som står i vers 16, den överdrivna visheten. Håll fast vid det rådet, var inte överdrivet, rättfärdig eller vis. Och håll fast vid det andra rådet och släpp inte taget om det. Var inte oförnuftig, var inte ogudaktig. Och sen kommer anledningen, eller motivet för den som fruktar Gud, kommer ut med de båda. Här finns det två tolkningar om man ser olika bibelöversättningar. Säger de antingen den som fruktar Gud undgår båda. Det skulle då tala om att undgå de två farorna att bli alltför överdrivet rättfärdig och förta sig. Eller att undgå faran att dö i förtid genom ogudaktigt liv. Den andra tolkningen som jag tror är rätt är att den som fruktar Gud kommer ut med dem båda. Han håller de två råden i handen. Var inte för rättfärdig, var inte alls för vis. För då, den som fruktar Gud kommer att hålla tag i båda de här sakerna och komma ut med båda två i behåll. Det krävs gudfruktan. Allt här i hebreiskan är bokstavligen allt, men syftar på båda de två sakerna som det står man ska hålla i handen. Det talar om att finna balansen, att kunna hålla fast vid de två sanningarna, att inte gå till överdrift men inte heller synda, och att med vishet och Guds fruktan så kan man göra det, och det är som det står gott att man gör det. Så talar det om visheten, lite paradoxalt hur vishet på ett sätt är att se att man inte är vis. Visheten är stark, den har ett övertag. Visheten är ett skydd, läser vi om i vers 12. Den håller sin ägare vid liv. Och här kommer en stark metafor om hur stark visheten är. Visheten är stark, starkare än 10 makthavare som är i staden. De som har alla arméer, lagstiftningsmakt, en stad med murar omkring sig, 10 stycken sådana makthavare rår inte på vishet, en vis person. Vishet är bättre än kraft, står det i kapitel 9 och 13-16, där det talar om att det fanns en vis man i en stad, och det kom en kung med en stor armé och belägrade staden. Men den mannen, genom sin vishet, han var en man och han hade vishet. Han kunde rädda staden från hela den mäktiga kungen och armén. Och den liknelsen här är likartad, att vishet är stark, mer starkare än 10 makthavare i en stad. Så vishet är stark. Vishet, vad är vishetens substans då, när den är så stark? Vad ligger den här visheten, vad är den för någonting? Det ser vi i vers 20, som börjar med för. Det börjar med för och knyter sig då till vers 19. Det är inte ett fristående uttalande om att det finns ingen människa på jorden som är rättfärdig och gör gott utan att synda. Vishet består i insikt om människans synd. Insikten om att alla människor och en själv har syndat. kommer det paradoxala att vara vis nog att inse att ingen är vis nog att vara syndfri. Detta är visdomsord. Det finns ingen människa. Det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och inte syndar. Ingen människa är rättfärdig. Det här är ett av Bibelns klara uttalanden om mänsklighetens totala synd. Ingen människa är rättfärdig. Alla har syndat. Och därför fortsätter det i vers 21. Ge inte deras ord till ditt hjärta. Inga av de ord de talar ska du ge till ditt hjärta, så att du inte hör din slav prata ner dig. Det faktum att alla människor syndar gör att man ska ta det lätt på människors ord, för man vet att de är syndare. Man ska inte ta deras ord till sitt hjärta, står det bokstavligen. Alltså, man ska inte lägga dem på minnet eller lägga allt för stor vikt vid dem, ta dem på för stort allvar eller ta åt sig allt för mycket av nedlåtande kommentarer. Det står om att man till och med kan ta illa vid sig av att höra en slav, någon som står under dig i hierarkin. Och det kan vara ännu värre om du är i en hierarki och du hör att de som är under dig föraktar dig och talar illa om dig. Du hör en slav prata ner dig. Salomo hade många slavar och tjänare och tjänarinnor, läser vi om. Det var ett samhälle där det fanns slaveri, inte samma slaveri som vi tänker på, men ett slaveri där människor var skuldsatta och sålde sig själva till slaveri för att de inte kunde betala av. De hade en hög skuld de inte kunde betala av, så de gav sig själva i slaveri, och sen efter 7 år så var de fria igen. Så det förekom mer som ett tjänstefolk, mer än att de var slavar som piskades och så vidare. Det här ordet för förbanna, som det står i de flesta översättningar, betyder snarare nedlåtande eller nedsättande ord. Att man pratar ner någon, talar lågt om dem. John Gill ger några exempel på hur det kan se ut. Antingen prata förbanna eller tala illa, antingen i hjärtat eller med tungan, eller tänkt illa om dem eller önskat dem illa, eller talat föraktfullt om dem, hånat, klandrat dem, kallat dem vid öknamn och skymfat dem, samt sagt en hel del mycket hårda och allvarliga ord angående dem i ett upprört känsloutbrott. På grund av människans syndiga natur, att alla människor är syndare, så kan människor uppröras till syndiga känslor och få känsloutbrott och börja säga onda saker, elaka saker, till och med saker de inte menar, men de är arga och säger det. Därför ska du inte lägga det till ditt hjärta. Vers 2, du inser din egen synd. Även ditt hjärta känner till många gånger då du har pratat ner alla. Känner dig i hjärtat, i samvetet, vet du själv att du är en syndare och har talat illa om alla andra. Och likadant kan du ha det i åtanke när andras ord kommer till dig. I deras hjärta står det som lagen kräver. Romarbrevet 2:15. Det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem. Det här är vishet som ger kraft att inte ta åt sig allt för mycket eller bli allt för arg av hårda ord från människor eller elaka ord från människor. Och det paradoxala, vers 23, insikt om saknad vishet är vishet. Han börjar med att säga, allt detta har jag prövat genom visheten. Jag sa, jag ska vara vis, men det var långt ifrån mig. Han ville vara vis. Salomo, som han sa i början av sin resa i kapitlet, han sa till sig att han skulle pröva allt genom vishet. Utransaka kunskap om allting. Han kom fram till den plågsamma insikten att allting var lönlöst. Ju visare han blev, desto mer insåg han att han inte alls var vis. Att allting var lönlöst. Visheten var ständigt utom räckhåll för honom. När han ville bli vis, så var den långt ifrån honom. Och i det var det en vis insikt. Säger allt detta, de tre paradoxerna. Den visa insikten om att överdriven rättfärdighet är orättfärdighet. Att överdriven vishet är dårskap. Att avsaknad av vishet är vishet. Att insikt om sin egen synd och avsaknad av vishet är vishet. De tre paradoxerna. Så när Salomo insåg att visheten var långt ifrån honom, då hade han blivit vis. Det här stycket lär oss att alla människor har syndat. Alla har syndat och gått miste om rättfärdigheten från Gud. Och i anslutning till detta så talas det om hur visheten hanterar detta faktum. Visheten inser att alla människor har syndat. Och visheten kan också hantera den visa insikten att alla har syndat. Kan hantera det faktum att alla har syndat. Som vi sett så är det vist att förstå att alla har syndat. Det är en biblisk sanning. Vers 20. Det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Romarbrevet 3:10-18 är ett tydligt ställe också som citerar från flera psalmer i Gamla testamentet och Jesaja 59. Där Paulus sätter ihop de här texterna för att beskriva människans totala synd. Inte finns någon enda rättfärdig. Inte finns den förstående. Inte finns den som uppsöker Gud. Alla avviker. Ihop blev de värdelösa. Inte finns den som gör gott. Inte ens en. Deras hals är en öppnad grav. De bedrar med sina tungor. Kobragift är under deras läppar. Deras mun är proppad av besvärjelse och bitterhet. Kvicka är deras fötter till att utgjuta blod. Förkrosselse och elände är i deras vägar. Och de känner inte fredens väg. Guds fruktan finns inte för deras ögon. Men här talas det om Guds fruktan som är begynnelsen på vishet. Och insikten om människans syndiga natur, totala fördärv, fullständiga synd, deras onda ord, deras munnar som är öppna gravar, fulla av besvärjelser och bitterheten, av ormgift, kobragift, huggormsgift. Ingen är rättfärdig. Det krävs perfekt rättfärdighet för att vara rättfärdig. Vers 20. Dels att göra gott. Att aktivt göra det rättfärdiga krävs för rättfärdighet. Inte bara att undvika att synda, det är det andra. Båda de sakerna krävs för rättfärdighet, att göra aktivt gott och att inte synda. Och det finns ingen människa rättfärdig på jorden som gör gott och aldrig syndar. Alla har gjort ont, det onda. Alla har varit passiva. Passivitet är också synd. Att inte aktivt älska Gud av hela ditt hjärta, själv, förstånd och kraft. Att inte aktivt älska din nästa som dig själv. Inte bara att gör inte vad andra inte vill att du ska göra för dem. Eller gör inte mot andra vad du vill att de inte ska göra mot dem. Utan gör för andra vad du vill att de ska göra för dig. Aktivt. Ta omvägar för att göra det för andra. Inte bara undvika att göra saker som du själv inte vill bli utsatt för, utan göra aktivt sånt du vill att andra skulle göra för dig. Så det har en positiv och negativ aspekt. Att göra gott är det positiva. Det negativa är att alltså inte synda, att undvika att synda. Det är perfektion. Gör man gott 99% av gångerna och gör ont, syndar 1%, så är man inte rättfärdig. Eller undviker man, skulle man lyckas, även om det säger mot sig själv, lyckas att undvika synd till 100% men inte göra det goda, då har man syndat, eftersom den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. Det är en vis insikt att det är omöjligt då att vara rättfärdig i Guds ögon. Människor saknar denna insikt och tror sig vara rättfärdiga. De är självrättfärdiga, och i det är de i själva verket orättfärdiga. Och det krävs vishet för att hantera det faktum att människan, alla människor, har syndat. Inte många inser eller vet om det. Man ser dess effekter men vet inte varför. Många förstår att det sker mycket ont i världen. De utsätts för ondska av andra. Men de har inte visheten att förstå att det helt enkelt är det som människans natur är. Att människan är sådan och är ond. De har inte den visheten att förstå varför. Och därför hanterar de detta faktum fel. Så det krävs den visheten för att kunna hantera människors synd i världen mot en själv. Det hanteras genom gudsfruktan och vishet. Att sann vishet inte är högmodig eller tillgjord, utan ser sin egen avsaknad av vishet, ser sin egen orättfärdighet och synd. Vers 20. För som exemplet ger här, när du hör andra prata ner andra, hur ska du undvika att lägga detta? Hur ska du kunna hantera det här rätt? Det är genom att veta att de är syndare och du är syndare, och du vet själv också att du gjort likadant mot andra eller mot Gud. Du ser, förstår deras synd och din egen synd. Alla vet i samvetet att de har syndat. Det betyder inte att de är visa för det. Det krävs en rätt insikt. De förtränger faktumet. Vers 22. Alla vet i samvetet. Romarbrevet 2:15. Alla vet i samvetet att de har syndat. Men Romarbrevet 1:18. De förtränger, håller ner sanningen i orättfärdighet och försöker att ursäkta sin synd. Låtsas som att Gud inte har sagt det han sagt. Så det visa ligger inte i att veta sin synd, man har samvetet. Det visa ligger i att det krävs insikt om det. Det krävs en överbevisning av Guds ande. Att verkligen överbevisas. Att se sin egen syndfullhet. Detta är den visa insikten. Och den ges av Gud. Och den gör att man fruktar Gud. Och gör så, vers 18, så att man kommer ut med de båda. Att man kan hantera faktumet. Guds fruktan ligger i att man ser Guds suveränitet. Att man litar på den. Och man ser människans ansvar, det paradoxala. Så visheten hanterar att alla har syndat. Den visa insikten är vis att alla har syndat. Och den insikten kan också hantera synd från andra och från en själv. Men det stannar inte där. Den ultimata, högsta, visa hanteringen av vår synd, det är Guds vishet, som inte bara behandlade eller hanterade synden, utan också kom med en lösning, kom med lösningen på vår synd. Där när Salomo skrev, så fanns det ingen rättfärdig människa på jorden som gjorde gott andra syndare. Men efter ett tag så skulle det komma en till jorden som är rättfärdig och gör gott och aldrig syndar. Och det är Jesus. Han kom till jorden, Guds son, föddes utan arvsynd, levde ett fullkomligt, rättfärdigt och perfekt liv, gjorde gott och gav sitt liv till lösen för många här på jorden, och tillräknar även oss här på jorden, här och nu, rättfärdighet. Dock är vi ännu syndare på samma gång. Vi, genom hans rättfärdighet tillräknad på oss, är vi på jorden rättfärdiga, även om vi inte alltid gör gott, även om vi syndar. Men Jesus kommer till slut att förhärliga oss när vi lämnar denna jord. Jesus är den starka visheten. Han är både vishet, fullkomlig vishet och fullkomlig allsmakt. Hans vishet, hans makt, det han gjorde är skyddet mot alla makter och väldigheter, mot Satans makt. Hans vishet är starkare än 10 makthavare. Han har avklätt, Kolosserbrevet 2:15, han har avväpnat härskarna och makterna och välderna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset genom sin vishet, genom att dö på korset i syndares ställe. Triumferade han över Satan som anklagar, härskarna, makterna. Johannes 4:4. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. För han som är i er är större än den som är i världen. Han skyddar oss och har räddat oss från evig fördömelse. Han avslöjade, han frågade lärjungarna: vem säger folket att jag är? Många sa det onda saker om honom, andra sa att han var profet, Johannes döparen som uppstått, Elia eller någon annan profet. Sedan frågade han lärjungarna: vem säger ni att han är? Han ville höra vad deras slavar hade att säga om honom. Men han fick inte höra några onda ord av dem, utan genom Guds uppenbarelse över Petrus så svarade Petrus: du är Messias, den levande Gudes son. Och så avslöjade Jesus vidare vad han som Messias skulle göra. Han skulle lida mycket, korsfästas, ta straffet, ge sitt liv till lösen för många och återuppstå på tredje dagen. Han skulle rädda sitt folk från deras eviga fördömelse under Guds vrede som de förtjänade, och rädda dem ifrån synden och friköpa dem från synden och avkräda dem synden och ge dem kraft och vishet mot synd att vandra i helgelse genom andens kraft, genom hans ord, Bibeln, hans visa ord. Och så slutgiltigt nå sitt förhärligande, att bli syndfria, perfekt rättfärdiga. Än idag frodas och lever fariseismen med människor som vill visa upp sin överdrivna rättfärdighet, visa upp sin stora godhet, godhetssignalera, ta avstånd från sånt som anses icke riktigt orättfärdigt och visa upp, markera, säga någonting som stärker ens status i gruppen. Visa upp sin överdrivna rättfärdighet. Men insikten om synd och människans synd, insikten om den egna synden, är praktiskt taget obefintlig. Inget evangelium förekommer där. Det handlar om din godhet, din rättfärdighet som du själv kan nå fram till. Och alla måste visa upp sin godhet. Det finns ingen sann lösning. Man letar inte i Guds ord efter lösningen på syndproblemet. Man letar inte efter evangeliet, Jesus Kristus, Guds vishet, som lösningen på problemet, utan alla möjliga olika sorters lösningar. Men vi kristna, församlingen, har fått visheten av Gud och vetskapen, och vet genom hans ord att alla har syndat. Och genom visheten och vishet och vetskap om det här, så vet vi hur vi kan undvika att skryta eller låtsas vara mycket rättfärdiga i högmod, för vi vet att vi inte är det. Vi vet att vi och ingen människa är rättfärdig. Vi vet Jesu ord vad han sa i bergspredikan om hyckleriet. Vi vet också att även om vi har rätt i sak, så behöver vi inte alltid insistera på våran sak. Att vi ska ha rätt för att vi har rätt. Nej, vi vet att i den här världen får vi aldrig perfekt upprättelse. Den är full av synd. Och vi vet att vi själva är syndare. Och vet att Gud en dag kommer att ställa allting inför rätta och visa upp precis allting. Både andras och vår egen ondska. Genom den här vetskapen kan vi veta att vi inte är mycket visa. Eller låtsas vara mycket visa. För vi vet att vi inte är det. Vi vet att vi inte är visa nog att undvika synden alltid. Vi vet att vi inte kan överdrivet visa upp vår vishet som vi inte har. Och på så sätt paradoxalt nog har vi fått en vis insikt. Genom den här vetskapen kan vi hantera det faktum att onda ibland lever länge. Genom detta kan vi helgas genom Guds fruktan. Inte genom att lita på oss själva. I vår egen synd, vår avsaknad av vishet. Istället Guds fruktan och litan på Gud och hans suveränitet. För som en bibelkommentar, N.E.T. Net Bible, skriver: den som fruktar Gud hörsammar båda varningarna. Han förlitar sig inte på sin egen rättfärdighet och vishet, utan på att Gud i sin suveränitet ger välsignelser. Han kommer inte heller utnyttja det faktum att de vanvördiga ibland inte får vad de förtjänar i detta liv, för att ge sig hän åt synd och ursäkta synden. Vetskap om människans synd, om din egna synd, leder till Guds fruktan, som är början på visheten, som gör att man hörsammar varningarna, att man inte förlitar sig på sin rättfärdighet. Och så får vi kraften att inte göra det. Vi får kraften att hantera människors ord och handlingar mot oss. Handla rätt och vist när vi vet vår egen synd och fruktar Gud. Så är det vist att se när någon syndar mot oss, att beakta att de helt enkelt gör det för att de är syndare. Det är deras fallna natur. De kan säga någonting i affekt, bli upprörda i sitt kött. Eller när de säger överdrivet bra saker om sig själva och skryter om sig själva. Eller när de överdrivet smickrar andra, kanske smickrar dig. Så vet du, så har du visheten och insikten genom att veta detta. Att du är en syndare och de är syndare. Och du kan inte ta åt dig eller lägga allt för stor vikt vid smickrande ord eller hårda ord. Utan förlåta. Ej lägga på hjärtat eller minnet, utan förlåta. För också du vet att du många gånger har sagt onda saker, dåliga saker, elaka saker till andra. Vi ska förlåta andra så som vi blivit förlåtna. Eller som Herrens bön säger: förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta. För vi vet att vi sagt onda saker och behöver förlåtelse för det. Då måste vi också förlåta andra. Vi kan hantera det och inte vara alls för angelägna om vad människor säger om oss, vare sig det onda ord eller högmodiga eller fina smickrande ord. Men de som ännu inte är kristna, som är förlorade, de saknar denna vishet och rättfärdighet. Dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Och Guds fruktan finns inte inför dem. De är dårar och inte visa. De fruktar inte Gud och inte visa. De syndar. De är inte rättfärdiga. Och det finns många människor och religioner som även kan säga fina ord om Jesus. Han var en profet från Gud. Han var en guru. Han var en helig man. Men i deras religioner så ser de inte att Jesus är Gud, att han är allt. Han är den perfekta rättfärdighet som de saknar, som de behöver, som han har. Istället så, likt fariseerna, likt hycklarna, förtar de sig i överdriven rättfärdighet, i självvald gudsdyrkan, i påhittade ritualer, späker sina kroppar, rent av piskar, plågar sig själva, sitter på spikmattor, går på glödande kol, fastar, sitter och mediterar, gör alla möjliga saker som de tror ska imponera på Gud och människor. Istället förstör de sig själva och går ner till fördärvet. Jordisk vishet i dårskap och synd leder till död. Romarbrevet 6, när ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten. Men vad fick ni då för frukt? Sådant som ni nu skäms över, eftersom det slutar i döden. Och inte bara döden, utan den eviga döden, den andra döden, som inte är ett utslocknande, utan som är helvetets alla plågor i den brinnande sjön som brinner av eld och svavel. Och det finns ingenting som en människa med sin överdrivna, hur många ritualer hon än gör, hur mycket hon försöker framhäva sin egen rättfärdighet, så har hon syndat. Hon är inte rättfärdig. Hon gör inte gott. Hon har inte undvikit synd. Istället, genom att förneka Guds väg genom Jesus och gå in i fina ritualer, religiösa rättfärdighetsgärningar, så förvärrar de sin synd än mer och mer. Men Jesus, han kom och talade om sig själv, vad han kom för, att ge sitt liv till lösen för många, att dö på korset i syndares ställe. Och alla har syndat och saknar härligheten från Gud, men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus. Om det är någon som lyssnar nu som inte har Jesus, som inte har vänt om och förtröstat på honom, se din synd. Se vad ditt Guds ord säger, att du är en människa. Och Bibeln säger om att alla människor har syndat. Du behöver överbevisas av Guds ande, få denna visa insikten, så att du kan börja frukta Gud. frukta var du är på väg under Guds vrede i helvetet. Frukta och bäva, men vet att det finns frälsning, det finns en räddningsväg och bara en väg, inte genom religioner eller religiösa ritualer. Det finns bara en väg, genom Jesus, genom hans perfekta verk på korset, hans död och uppståndelse, hans fullkomliga rättfärdighet. Vänd om till Jesus och förtrösta på honom och inte på dig själv. Vi avslutar. Alla människor har syndat. Genom att synda, vara orättfärdig, ogudaktig, vanvördig, genom onda handlingar, tankar, ord, genom glåpord och kränkande kommentarer, eller genom att smickra sig själv och andra, vara högmodig, överdriva i rättfärdighet, falska religioner och som är orättfärdighet och självrättfärdighet, genom att göra sig själva till visa men bli dårar. Dessa synder måste vi alla människor mötas med, stå inför och hantera. Både undvika dem själva och hantera när det andra synd riktas mot oss. Men för det krävs en vishet som är styrka, som är bättre än 10 makthavare. Den visheten ligger i insikten om ens egen synd. Den plågsamma insikten och Guds fruktan. Ytterst är det Guds vishet som är den slutgiltiga hanteringen och lösningen. Jesus som är Guds vishet och makt. Hans död och hans uppståndelse. Guds vishet ser ut som dårskap för världen, men är visare än alla människor. Det är han, Jesus, som frälser oss från synden, inte vi. Han ger oss kraft och vishet genom den helige ande att strida mot synden, att helgas, att se vår egen synd och även ha nåd mot andra. Då vet vi hur vi kan hantera synden. Stå emot den. Stå emot att låtsas vara självrättfärdiga och andras. Du otroende, inse detta. Inse din synd. Vänd om till frälsaren. Och till slut så tas vi som här står på denna jord rättfärdiga, men på en gång rättfärdiga och syndare. En gång tas vi att stå inför honom fullkomliga och fläckfria i härlighet. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord som alltid, och vi tackar dig för din vishet. Vi tackar dig att inte oss själva, vår egen rättfärdighet och vishet som det hänger på, utan din rättfärdighet genom Jesus och din vishet genom Jesus. Att han kom ner för att avlägsna synden en gång för alla. Och att när vi vet människors synd och vår egen synd, så vet vi att du har vunnit seger, lösning över den, och en gång kommer att slutgiltigt avlägsna all synd och ondska från jordens yta. Gud, vi ber om mer av din nåd och vishet till oss, Herre. Vi plågas när vi inser, när vi ser vår egen synd. Vi plågas när vi ser de dumma saker vi säger och tänker. Och Gud, varje gång vi beslutar oss att vi ska vara visa, vi ska undvika synden, vi ska vara perfekta, så slås vi ner och ser att vi är långt ifrån visheten. Ser återigen vårt eget misslyckande. Vi har endast dig att förtrösta på. Och Gud, ge oss vishet, ge oss mer kraft, hjälp oss att genom den helige ande stå emot syndens gärningar. Hjälp oss att inte bli alltför upprörda när människor syndar eller säger dåliga saker om oss personligen eller för våran tro. Hjälp oss istället att glädjas, att förlåta, att svara med kärlek och ge evangeliet till dem, Herre. Gud, vi ber, inskärp dessa sanningar i våra hjärtan för ditt namns skull.